Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyrelse 91,4 MHz om ni lyssnar på en vanlig analog radio. Men väldigt många av oss lyssnar ju också digitalt. Och det är så här på den här radiokanalen att den har hållit på i år en 40 år. Och för 30 år sedan, 1995, då började min far Åke Sandin med en slinga. Han började intervjua folk här i Tyrelse om allt möjligt. Och han spelade in allt det här på vanliga säger jag nu. Det kanske inte ni vet om, men det hette kassettband. Och de var på 30 minuter. Och då tog han fullt med människor här i Tyrelse som kunde berätta om olika saker. Och nu ska ni få höra en intervju med en man som hette John Husberg. Och för att ni ska få veta lite mer om John, då har jag tagit med mig min kompis. Välkommen Bernt Karlsson. Oh,
tackar, tackar.
Du är inte född 1912 eller?
Nej, 1902.
Men du är nämligen bästa vän.
Med hans son, den yngste sonen Hasse.
Hasse Husberg, ja. Så du kände John Husberg?
Ja, alltså jag har varit kompisar sedan 12-årsåldern och vi har kommit upp till 80. Jag har varit kompisar i 70 år.
I 70 år. Mm. Och du ska få berätta lite mer om John i slutet av det här programmet. För i och med att det här är nästan 30 år gammalt det här så lever ju inte han längre. Och när de spelar in det här programmet 1997, då är han 85 år. Och då ska ni få höra om hans uppväxt faktiskt. Yeah. För han var en fackföreningskille.
Mycket bra.
Ja, då lyssnar ni på det.
Nu befinner jag mig borta i Hanviken en solig förmiddag i slutet av februari. Och det är på Krokvägen, Lindängsvägen, hemma hos John Husberg. En känd Tyrelseprofil och som har varit med några år. Är det 85 du fyller i år, John?
Ja.
Det är det. Men det var var stod din vagga någonstans? Det var inte i Tyresö. Inte.
Den stod upp mot Skinnarviksbergen, står det högsta fjället i innerstan.
Det gjorde den.
Gamla Lundagatan 2.
Jaha. Den låg inte mot Höga Lidkyrkan utan nordligare, va?
Ja, man, jag vet inte vilken, om det var nog eller södra sidan av fjället, men uppfartsvägen passerar man ju.
Just det. Är det därför det ligger här på bordet en ganska nyutkommen bok av Harry Ahlberg, en Stockholmsskildrare? Den här boken heter Boxeraren går ut. Varför har du intresserat dig för den?
Jag har fått den som julklapp, så att jag inte vet om en annars. Men den blev för mig mycket intressant, ja, ovetandet när jag började.
Alltså,
därför att
kände du igen dig?
Ja, även om jag flyttade ifrån Gamla Lundagatan redan 1918 i mars, så kände jag igen förhållanden han beskriver. Tvättstugorna som fruarna stod i och ja, överhuvudtaget miljön. Han skildrar ska vi säga ungdomskampen mellan Maria-gänget och Gamla stan och vad det nu var som drabbade ihop med, vad jag förstår, med större slagsmål.
Ungefär som i visan att de samlades på Tegelbacken och ja, stod och glodde på varann.
Ja, man får nästan en uppfattning att Adolfsson också hade inspirerats av det här.
Det fanns alltså pojkgäng i de där olika kvarteren som bekrigade varandra, ja, på något sätt.
Ja, då. Det var ordnade slagsmål och man lurpassade på varandra och så vidare.
Ja,
ja. Själv...
Du blev väl ett offer för det där?
Ja, jag var väl vid den här tiden inte så gammal så att man var ute och sprang på stan, men...
Det skulle beundra de stora grabbarna med 10-15 års åldern.
Ja, det var väl någonting i den stilen som blev min olycka. Jag blev utsatt i de här våldsamheterna på det sättet att Jag förlorade mitt högra öga.
Oj då.
Och det skildras just i den här boken en episod om att det gick till så.
Jaha, det är nog kille som tappar ögat i boken också.
Ja. Och det gör att jag blev lite ovanligt intresserad och ska nu försöka hitta den här författaren och höra vilken dokumentation han har för det där. Det kan ju vara möjligt att jag är den som var utsedd, för det var väl inte så vanligt att man...
Hur blev du av med ögat, exakt?
Ja, enligt boken så var det så att man hade en gammal revolver som man laddade med krut.
Aha.
Om det nu var tändstickskrut eller annat, det vet jag inte. Men man brände av och det förolyckades. Träffade mitt öga så att jag förlorade det.
Men vad har mamma och pappa berättat att det gick till som då? Eller vad minns du själv? Det var 1916, du var 4 år, John Husberg.
Ja. Ja, jag vet inte, men jag har ett minne av att man sprang och letade efter mamma. Hon såg och tvätta i tvättstugan. Hon fick tag i mig och sprang förtvivlat ner mot Maria sjukhus. Man skulle väl göra någonting åt det där. Och jag vet bara att jag förstår inte varför jag än idag kommer ihåg det, men hon snyftade och var ledsen och trodde hon skulle förlora mig också. Det var till pressen att jag hade 2 bröder som hade gått bort tidigare. Så.
Som små pojkar?
Ja. Så att jag var det 3:e hoppet.
Så de kunde inte rädda ögat på dig? Men vad hade du träffats av?
Jag vet inte. Jag har fått en uppfattning att det var med pil. Båge, det är därför jag vill komma i kontakt. Och man har undvikit att prata med mig om det här därför att jag var så ledsen.
Aha.
Och jag kan säga att ända upp till 20 års ålder så kände jag mig nobbad.
Du menar,
därför att
det syns ju inte.
Inte idag.
Nej.
Men det var andra ögon på den tiden.
Ja.
Så att det har blivit en väsentlig förbättring.
Men du slapp gå med en svart lapp för det ena ögat.
Ja, ibland.
Hade du det då?
Ja, ögat kunde ramla ur.
Det konstiga är, John Husberg, konstiga men märkliga är att det finns ju en annan känd Tyresöbo som var jobbarkompis med dig sedan, som också förlorade sitt öga, men det var på jobbet det. Vet du vem det är?
Ja, det är väl en mångomtalade författaren Skytz.
Roland Skytz, ja.
Och han och jag jobbade tillsammans på Lyptrosén eller Asea Söder, som verksamheten heter på Rosenlundsgatan.
Allmänt kallat Luten.
Ja, och han kom till mig ledsen en dag och mer och mindre förtvivlad. Han hade på något sätt skadat ena ögat.
Mm.
Och han trodde han skulle bli blind och så vidare. Jag visste inte hur jag skulle trösta han eftersom jag visste att man kan leva utan 2 ögon, så tänkte jag att jag ska demonstrera. Så jag tog ut mitt öga och lade han och visade honom att här ser du. Och jag vet inte, men idag tror jag inte att han tänker på det där.
Och då var du redan någon slags metallboss, John Husberg på Luther och Sen eller Asea som kanske hade börjat heta då.
Ja, jag var nog skyddsombud, det var väl där han kom.
Och men dessförinnan, då hade jag vet att du, dina föräldrar stack iväg till Kristinehamn i Värmland.
Jaha.
Jag såg där nere i, var det gäststugan eller vad det kallas för, någon träplatta med Värmlands karta. Vad hade du fått den ifrån?
Ja, nu kom vi
klockan var det.
Ja, kom vi långt fram i tiden att jag blev rätt intresserad av alkoholfrågor och var med om att bilda en stiftelse som drev en verksamhet uppe i Mönbacka herrgård i Värmland. Och
för fyllon alltså,
ja.
För rehabilitering.
Ja.
Jaha.
Och det byggde mest på kamratstödjande verksamhet. Att vi på arbetsplatserna skulle ta de som visar tendenser att bli missbrukare och ge dem chansen att rehabilitera sig. Och jag var ordförande där ett antal år och jag fick som en present den där klockan du talar om.
Jaha, jag trodde det var något.
Men för, annars så flyttade vi...
Som din värmländska ungdom?
Nej. Vi flyttade till Värmland 1918 i mars månad. Pappa fick arbete på Marieberget mentalsjukhus.
Mm. Men sen kom du tillbaka till Stockholm på Söder som 17, 18, 19 år någonting, John. Var det mycket fylla och elände då i slutet av 20-talet, början av 30-talet?
Hur det var för arbetsplatserna vet jag ju inte eftersom jag hade satt min fot på arbetsmarknaden i egentlig mening för en...
Men i husen, kom i kåkarna, Söders mångbesunna romantiska kåkar.
Ja, nej, jag har inte upplevt det på det sättet. Det fanns mycket ölcaféer, det fanns lite varstans, men Söder var väl rätt bekant för just det.
Ja.
Och det var väl inget fylleri i och för sig. Men missbrukare har alltid funnits. Mm. Det kommer att finnas, det finns idag och det kommer att finnas imorgon. Det gäller bara att försöka begränsa det.
Mm. På våren 1931, då bodde du inackorderad då som släkting i Söder. Och då hände det saker i detta land Sverige som du blev väldigt påverkad av. Kan du berätta om det?
Ja, min första tid när jag kom tillbaka från Värmland var jag ensam och var inneboende, var jag vet inte om hur många det som har varit det, men man hade ju bara ett rum. Mm. Man rådde ju sig inte själv, man fick ta hänsyn till det, de man bodde hos.
Mm.
Man kunde ju inte möblera själv, man kunde inte ha en bokhylla själv eller någonting, och inte kunde man laga mat själv, man måste gå ut och äta. Och jag hamnade hos en väldigt snäll tant på Brännkyrka gatan som blev min andra mamma, för jag åt min middag hos henne och det stod alltid dukat ett bord där och hon kom och pyssla om mig.
Det är inte alla som talar så vänligt om gamla inakkorderingstanter. Många var ju riktiga ragater. Men okej, okay, du hade det bra där, John.
Jag hade tur då.
Men våren 1931, varför blev det en sån omvälvning i ditt liv?
Jo, det var Ådalshändelserna. Jag hoppas att ungdom idag också vet vad det var för någonting.
Det är lika bra, men, det är lika bra att du säger vad det var.
Ja, det som var ju upprörande där uppe, det var ju en... som man säger, fredlig arbetardemonstration emot arbetslöshet och elände.
På strejkbrytare.
Och man hade uppe i sågverksdistriktet till och med skaffat strejkbrytare som man inhyste i fartyg. Var boende, då togs inte bo ute.
Och fartyget låg i Lund, den sena ena änden av nuvarande Sandebron som inte fanns då.
Ja, du är ju en bevandrad där uppifrån. I alla fall så skulle man ju hindra de här som man trodde våldsamma demonstrationerna. Och militär var tillkallad för att hjälpa polisen. Och det kom militär, ryttarskvadron håller jag på att säga, det var kanske mindre enheter, men det som var upprörande och blev, det var ju att de hade skarpladdad ammunition.
Och kulsprutor
också. Och, ja, det var skarpladdad, så det var inga varningsskott, utan avsikten var ju när man kom dit att ifall så skulle man kunna använda skarpa skott. Och det drog man ju inte för att göra, utan fem stycken blev ju, som vi säger, mördade. Och att man blir mördad då i kampen för bättre förhållande.
Det upprörde er ungdomar i Stockholm också.
Ja.
Jag hade två morbröder som gick i detta demonstrationståg.
Ja.
Så jag känner till mycket om det. Vad hände i Stockholm då?
Jo, men det var ju massdemonstrationer och det var ju tyst minut eller fem minuter hade vi det. Tyst minut som det heter.
Ja. Var samlades ni någonstans på den tiden, 1931?
Norra Bantorget, auditorium.
Vad sa du?
Auditorium.
Vad var det?
Det var en stans största möteslokal.
Jaha.
Utanför där utanför. Det räckte ju inte till de ytorna, utan det var ju jättelånga tåg.
Ja.
Och för mig personligt så var det ju en upplevelse, därför att jag hade nyss fått min fackföreningsbok. Och jag kände mig solidarisk. Det stod ju att tilltalsordet i boken, det skulle vara du och kamrat.
Ja, just det.
Och nu hade man knäppt kamrater där uppe under sådana förhållanden. Och sen ung, och man såg på orättvisorna på ett annat sätt. Och det där kunde vara stagit fast i huvudet. Det ligger kvar än idag.
Du var 18 år, Jan Husby, men du var ännu inte inskriven politiskt i något socialdemokratiskt.
Nej,
eller vänsterparti.
Jag vet att jag kan inte redogöra för det som hur jag blev omhändertagen av en äldre kamrat som jag har stor respekt för, som såg min ensamhet och som närmade sig mig och hörde sig för. Han såg att jag var ensam, han frågade.
Vilken äldre kamrat var det?
Det var en gammal svarvare på avdelningen där jag stod och jobbade.
Ja.
Ja. Och han bjöd mig hem och jag spelade blindparti schack, men han spöade med varenda parti. Jag begrep inte vad han kunde se, fast han var i ett annat rum. Men han såg och han puffade mig. Han visade mig i Socialdemokraternas spalt som heter De unga. Han talade om att här ser vi Höga Lidsklubben har möte här och där.
Ja, vågar du gå på det?
Nej.
Du var i Lantis, ja, Enhög, Lantis,
nej,
från Värmland.
Jag var livrädd och ge mig ut.
Men berätta första gången du vågar till SSU då.
Ja, han hade visat mig på och sagt att jag tyckte jag skulle gå dit, så skulle jag träffa kompisar och så vidare. Ja, jag hade väldigt svårt att bestämma mig, men när jag hade gjort det så gällde det ju att jag skulle hitta ner till Norra Bantorget.
Var det Norra Bantorget? Var det inte Södra Bantorget?
Nej, det hette den.
Var det inte Medborgarplatsen?
Nej.
Det var det inte. Ja, förlåt.
Det var Medborgarplatsen ändrade man sedan för att behålla lite grann av det här Södra Folkets hus och så vidare. Att det var samlingspunkt där nere.
Ja, det var det jag far efter. Södra Folkets hus låg vid nuvarande Medborgarplatsen, va?
Ja.
Jaha. Ja.
Ja, i alla fall så efter mycket vånda så gick jag dit. Och när jag kom fram till rätt adress och skulle kliva upp, så var jag ju tämligen tafatt, därför att jag hade ju ingen kompis, jag hade ingen att referera till, eller jag var bara mig själv.
Ja.
Och jag minns mycket väl det hela, därför att när jag kom upp och skulle göra entré, det stod en kille utanför dörren och titta lite på mig, och sa han att du har inte varit här förut. Nej, det hade jag inte.
Nej.
Ja, men vill du gå med? Ja, det vill jag göra. Jag kom, då ska jag visa det till kassören. Och sen tog han mig i hand och hälsade mig välkommen. Och det där handslaget, jag kan få fram det än idag. Hur skönt det kändes att få ta en i hand.
Menar du det? Ja. Var du så ensam då alltså?
Ja, jag var det.
Aha. Du minns inte vad det kostade att gå med i SSU,
nej,
i Höga Lids,
nej,
SSU?
Nej, men
15 öre?
Ja, någonting i den stilen. Men jag har ju alla mina böcker kvar, så att det kan man se. Men
medlemsbok, ja.
Sedan blev jag ju mycket aktiv.
Ja.
Frihetsförsäljare, förbundets tidning skulle jag ju sälja.
Var det ditt första förtroendeuppdrag?
Det var mitt första uppdrag och jag visste inte vad det var.
Tidningen Frihet?
Ja.
Vad var det för tidning alltså?
Det var ungdomsförbundets organ.
SSUs tidning?
Ja.
Jaha. Hur klarade du det som blyg värmlänning och sälja den på Söders gator och torg då?
Jo, vi hade ju våra bestämda kvällar när vi skulle gå ut och sälja, och då var jag inte helt ensam, utan det hade ju sådana som kompisar som följde mig i fotspåren eller tvärtom. Men det som var lättast att sälja, det var på ölcaféerna eller vid taxistationerna. Man hade ju inte annat än stolparna. satt taxibilarna, stod vi ibland i långa rader och killarna hade inget att göra. De tyckte väl att de skulle... Men det gick bra.
Och på den tiden läste man lite mer än nu kanske. TV fanns inte. Hur var det med radio? När hörde du radio första gången? Det är ett utmärkt medium.
Ja, det var 1929, men då var jag fortfarande hemma hos mamma och pappa. Ja.
Vad var det för någonting då?
Det var när pappa skulle försöka få fram radion med referatet matchen mellan Harry Persson och Bud Gåman. Och han var ju inte allmänt intresserad, men den där matchen ville han gärna höra. Det var jag glad för att lite grann fick vi fram. Men det var det första.
Och Harry Persson, det var Sveriges stora proffstungviktare.
Jajamensan.
Ja. Det där mötet, de där mötena i Höga Lids SSU i början av 30-talet, John Husberg, innebar det inte också någonting personligt omvälvande för dig? Va?
Jo, i mer än ett avseende. Och jag blir så småningom aktiv.
Ja.
Och jag...
Fanns
det
inte,
första mötena...
Fanns det inte tjejer där, hörru?
Jo, visst.
Ja, berätta.
Ja, på ett av mötena, de allra första, så satt jag bland mängden. Och så kom det tre flickor in. De var lite sena, så de hade lite bråttom att ses omkring. Och en av dem, ja, det var ungefär som för kungen och Silvia. Det sa banna vid klick på en underligt sätt.
Alltså?
Ja. Och det där klickandet, det håller på än idag.
Det gör det, ja. Efter och, en sådär 65 år eller
vad det är. Jag tror inte det är så många som har firat så många bröllopsdagar som vi har gjort.
Det är Aina det, alltså?
Ja.
Ja. Och det var hennes föräldrar som hade den här tomten här i Hanviken,
ja,
som sommarstugetomt.
Ja.
Hur såg sommarstugan ut på 30-talet när du började åka till Hanviken varje sommar?
Ja, det var väl mer och mindre färdigbyggd sommarstuga av billådor.
Vad sa du?
Billådorna från General Motors. Det var ju många som, jag tror man fick köpa dem för rätt billigt pris, de där lådorna.
Amerikanska bilar var emballerade i trälådor, alltså. Helt fantastiskt. Och de gjorde man sommarstugor av i Hanviken sedan.
Ja, det var fint virke.
Ja.
Man kunde inte använda svensk spik.
Nej.
Den gick inte igenom, utan man måste räta alla krokiga spikar som var i lådorna för att...
Ja. Du nämnde John Husberg bröllopsdagar. Hade ni ett ståtligt kyrkbröllop i Maria Magdalena kyrkan som du hörde, vars församling du hörde till?
Nej, man var väl ung och oförståndig, jag vet inte. Men jag tyckte jag var förståndig, därför att när det blev dags vi skulle gifta oss, vi gifte oss pingstafton 35.
Mm.
Då hade ju min blivande...
hustru.
Ja, skvallrat då att för sina... kompisar på jobbet att vi blir bröllop.
Mm.
Det var ju en syateljé. Då lovade de att sy bröllopsklänningen och så vidare, så det skulle bli prostitut eftersom det var sakkunskap.
Mm.
När frågan kom upp på lite högre plan och allvarligare diskuterat, så sa jag ifrån att jag följde inte med till prästen.
Det gjorde du inte.
Nej.
Det blev ingen vit tjusig bröllopsklänning.
Nej, det var nog ingen fel på klänningen i alla fall.
Nej.
Men bröllopet blev ju inför borgmästare Fant.
Han är ju legendarisk, borgmästare Fant.
Ja, men det var väl inte så vanligt med borgerliga vigslar då.
Nej, det var inte det. Nu är tiden kort här. Jag vet, John Husberg, att du har gjort metallkarriär. Du var väldigt ung. Var du ordförande eller styrelseledamot av Stockholmsavdelningen av Metall?
Ja, jag...
Och du satt i förbundsstyrelsen för Metall?
Ja.
Ganska tidigt också?
Ja.
Ja.
Jag tror att jag var, om man ska se på det där, bland de yngsta. Och jag vet inte varför. Man ser sig inte själv.
Nej.
Men jag har varit aktiv, för aktiv, och det har jag hämmat, om jag säger det. Mig som familjeförsörjare och så vidare.
Du har borta på kvällarna på ständiga styrelsemöten och sånt.
Ja.
ABF har du varit arbetare.
Ja, många år i styrelsen för ABF i Stockholm. Och jag har också varit mycket aktiv i Tyresö när vi ryckte upp och var med anställda den första instruktören. Var med, vilken det skulle bli och så vidare.
Jaha. Annars har du inte varit alls aktiv i Tyresöpolitiken.
Nej,
du har inte hunnit.
Nej, fan, jag är inte med en människa.
Nej, det här med fackligt arbete det har fått räcka.
Jag har,
den här fina skulpturen, eller vad man ska kalla det för, som står här på en hylla. Vad är det för någonting? Jan Husberg står det. Vad står det sen då?
Ja, brevskolan har delat ut, ibland delar de ut utmärkelser för vad de tycker förtjänta. Eller till förtjänta personer som arbetat inom det frivilliga studiearbetet. Och jag har, för mig, det sätter jag mest värde på att alltihop. Det har jag fått en sådan. Jag är stolt över den, glad över den.
Kan det, hänger det samman, Jan Husberg, med att du själv, som de flesta av oss på den tiden bara fick 6 år i folkskola, och sen kom du att utbilda dig i studiecirklar och liknande, ABF och sånt?
Ja, den första studiecirkeln jag var med i, den var redan 1929, medan jag var kvar hemma hos mina föräldrar.
Då var du 17 år. Minns du vad den handlade om?
Ja, det var litteraturhistoria.
Jaha.
Och ämnet är vad jag är oskyldig till, men jag har faktiskt min anteckningsbok kvar ifrån cirkeln. Och jag tror att jag skulle kunna säga att fram till 70 år så har det inte varit några år, utan jag har varit cirkeldeltagare. Jag har inom fackförening startat många cirklar. Jag har skrivit kursplaner som har godkänts av ABF för statsbidrag. Och du vill säga lite att jag skriver lite författare också.
Jajamensan, jag sitter här och håller flera av dina böcker i handen. Ja. Här har du Metallarbetare i Stockholm har du skrivit.
Ja.
Arbetarrörelsens årsbok 1979. Du har skrivit en historik över ASEAs verkstadsklubb i Stockholm, 50 år. Har du inte skrivit åt Stille Werner också?
Ja.
Kurt Jangefalk berättade om det företaget, men du har aldrig jobbat där, va?
Nej, men jag var väl så att säga Stilles ombudsman. Hade de problem så ringde de ofta till mig.
Jaha.
Som ombudsman.
Och
sen hade jag ju cirklar där också.
Ja.
Ja, det är nog, om man säger, det bästa jag har skrivit, och så är det den historiken.
Ja.
Och jag tror att det inte är någon klubb i Stockholm som har en sån omfattande redogörelse.
Nej. Du har själv inte varit aktiv i Tyresöpolitiken, men nu sitter i kommunhuset någon dag eller några dagar i veckan en systerson till dig, Leif Bratt.
Mm.
Men han är ju inte röd, han är ju grön. Vad säger du om det då?
Ja, men vad ska han säga om mig? Jag har ingenting. Jag tyckte det var roligt när jag fick reda på att han hade börjat engagera sig.
Ja, så ska det låta.
Ja. Jag ska först säga att man har bett från kommunens sida att jag skulle engagera mig. Jag har suttit i centrala socialnämnden ett tag. Jag gick därifrån därför att jag kunde inte med arbetssättet.
Men ordspråket, vad var det?
Ordspråket, tomma tunnor skramla bäst eller mest.
Du har väl skramlat väldigt mycket i fackföreningar och sånt.
Jo, men så de var inte tunna.
Du menar de var inte tomma. Tack, Jan Husberg. Bandet är slut nu.
Ja, jag som sitter och redigerar programmet, jag heter Ann Sandin Lindgren. Som tur är så har jag med mig Bernt Karlsson som kände Jan Husberg. Vem var Jan för dig?
Ja, det var min kompis pappa,
ja,
som sagt. Men man fattar inte riktigt vad han gjorde från början. Men sen fick man ju klart att han var ombudsman i Metall.
Just precis.
Han har jobbat länge på Atlas, eller ASEA, vet du, elektriska grejer.
Ja, det berättade han om i programmet. Ja.
Mm.
Men Hur var han? Var bodde han någonstans?
Han bodde på Krokvägen 5 uppe i Hanviken.
Ja.
Men hans svärfar hade köpt tomten på 1926.
Ja.
Och den styckar de hade sommarstuga först. Och så byggde han en permanent kåk på morfars tomt.
Just det. Det berättade de också om i programmet, tror jag.
Och ja, han... John hade två söner. En heter Bengt. Han var 6 år äldre än han. Han gick på sjön då.
Han gick på sjön, ja. Mm.
Han var styrman, kapten i Engelsbolaget. Jonne, han var skyddsombud.
Ja, han var väldigt aktiv både inom arbetarrörelsen och han skrev ju en böcker, yes. Arbetarrörelsens årsbok. Och söker man på honom så hittar man flera böcker som han varit involverad i.
Jag hittade en, var 200 spänn.
Ja. Mm. Och din kompis Hasse då, du har ju berättat i många program här på Tyresö Radio, Bernt, för du är en av de här som kan Tyresö i och med att du är uppväxt här. Och ni har berättat om mycket hyss. Och du har också berättat om i ett program där Gunnel Agrell Lundgren hängde med till Hasses stora listprojekt.
Just det, han byggde en fin båt.
Ja.
Hasse jobbar själv som en smed. Han har prövat på ASEA, Ekensbergs varv började som lärling.
Mm.
Så han fick sinne för det med plåtbåtar. Va? Sen så småningom så hamnade han på Gränges nere i Hammarby. Och där var det cisterntillverkning. Och det blev väldigt fint, de hade väldigt fint stål i sina plåtar.
Ja.
Och då fick han sånt där frånskär, skrot va. Han byggde sin båt med det cisternplåt, skrot.
Han byggde en fantastisk båt som heter vad då?
Den heter Svea.
Ja.
Efter min mor.
Ja, därför att du är med och kör den här båten. Ja. Eller för det är du som är tillsammans med era fruar så är ni ute ibland med den här båten.
Ja, vi tar en vecka taget för midsommar är lugnt i skärgården.
Mm.
Och efter det har hänt att vi åkte augusti. Men det är så korta dagar i augusti, va? Det är bättre på försommaren.
Ja. Men John Husberg, hade han båt?
Ja, han köpte en trebåt där nere på Konans torg.
Mm.
Det var några ålänningar som tillverkade. Och den hade de i Dreviken. Och den där brorsan Bengt, han tyckte om det där med båtar också. Så de riggade den där rodbåten med gaffelsegel och stor. Och satte en köl på den. Man kunde ju segla när det drev vilken också.
I det här programmet berättade John Husberg också om att han var med om en olycka som liten. Med sitt öga.
Ja, det var sån där små... Han var liten med gänget. De bodde på Lundagatan uppe på Skinnarviksbergen. Och det var ju en kamp mellan kvarteren, va?
Ja.
Och någon hade någon typ av pistol ungefär. De gjorde dem av knallskott. Och den träffade honom med ena ögat, va?
Så han blev blind?
Ja.
Men märkte ni det som barn att John var blind?
Nej, han hade ett porslinsöga.
Ja.
Men det andra ögat, man vande sig. Man tänkte inte på det.
Det var inget konstigt.
Han pratade på intervjun och snackade om Roland Schutt.
Ja.
Och den berättade han sina ögon. Han tog ur ögat och visade för dem. Han var riktigt belur i honom också.
Ja. Igen, det finns ju två program med John Husberg. Han var ju verkligen en sån här riktig socialdemokrat.
Mycket.
Ja, och det här handslaget han fick när han gick in första gången på Folkets hus, det glömde han aldrig.
Nej.
Så att programmet nummer två tror jag inte vi sänder, för det handlar bara om att sossarna borde vinna varenda val. Så att han är ju väldigt... många av dem som är födda 1912, de har ju levt ett helt annat liv. Även ni som är födda på 40-talet.
Det är samma liv.
Ja, exakt. Men det innebar ju att hela den här arbetarrörelsen var ju väldigt viktig och levande för många som är födda innan 1950.
Jag jobbade på Ericsson med 47 år. Jag gjorde ett uthopp 1970.
Ja.
Och det var en kille, en jobbarkompis som fick ett jobb och en liten skutt nere vid Älvsjö.
Mm.
Men det där var ett problem med den här anslutningen till fack och grejer. Och där vi satt där nere, det var en källarlokal. Det var bara direktören och så var det vi två och så var en tjej som tog emot sekreterare och telefon. Rätt var det så kommer Johnny in där. Så tittar han på mig. Så han, ett tyst tecken, säger ingenting. Och så gick han in och pratade med direktören.
Ja.
Och satt en timme. Och sen när Johnny gick så försvann han ut som en dimfigur.
Ja.
Och sen kom direktören ut. Och han svor och stampade golvet. Jävlar, förbannade, jävla.
Allting, ja.
Han höll på en halvtimme och bara... Han svor en heder ut över Johnny.
För att nu skulle ni alla tvingas in i facket.
Ja, det var en del elektriker som inte var anslutna.
Nej, precis. Ja.
Men Johnny, han klev ut. För Johnny efteråt och berättade hur det avlöpte.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Jag tycker det räcker så. Det här är ändå John Husberg. Vi skulle kunna göra ett program med dig och din kompis. Ja. För att en gång skulle jag faktiskt göra ett program med er, för ni har ju också en isjakt ihop.
Ja, just det. Ja, då var han sjuk.
Då var han sjuk, ja. Så ni har haft många bra äventyr. Och du och jag, vi gjorde ett program om din isjakt som du faktiskt har använt i år.
Ja, den där isjakt var, man ser över tid... Då åker man 1% utav tiden. Resten är arbete och slit och planering och lögn och allt. Men i år fick jag åka 2 dagar ner på Ältasjön.
Ja, det är fantastiskt.
Det gick så det rök.
Jag bjöd alltid in, men jag är mycket, mycket fegare. Du är mycket mer äventyrlig. Mm, ja. Och fast du inte ens kan simma så har du varit på sjön hela ditt liv.
Det var ju is på sjön.
Jag vet. Ja. Tack så mycket, Bernt Karlsson, för att du kom hit och spelade lite mer vem John Husberg var som då föddes 1912. Vet du hur gammal han blev förresten?
Nej.
Nej. Det kanske vi kan se om vi kan skriva i texten sen när du kollar med hans son.
Jajamän.
Mm. Och jag då som har digitaliserat den här inspelningen som min far Åke Sandin gjorde 1997 med John Husberg. Jag heter Ann Sandin Lindgren och det finns en massa såna här inspelningar i vårt arkiv. Och det går att söka på namn. Om ni tänker att den där gamla Tyresöpon kanske blev intervjuad, så digitaliserar vi det. De vi har digitaliserat kallas för arkivpärlor. Så söker ni där så hittar ni många av våra program. Så fortsätt att lyssna på Radio Tyresö 91,4.